Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I dagens avsnitt så kommer vi prata mycket om inälvsmat. Och det här är en uppföljning på förra avsnittet som handlade om kött. Vi kommer också att nyansera lite kring B-vitamin, som vi pratade om lite i förra avsnittet. Och även i slutet kommer vi gå in på en studie gällande neandertalarnas kost som en lyssnare delade med oss på Facebook. Mycket kommer dock handla om inälvsmat och också lite för vegetarianer hur man kan tänka om man ska börja äta lite kött. I förra avsnittet så pratade vi ju om kött och vi kom in på frågan kring B-vitamin och B-vitaminkomplexet och B12.
Mm.
Och Vi skulle behöva nyansera lite där,
ja,
eller
hur? Just det, det smögs in ett möjlighet till missförstånd där. Mm. Eftersom jag tror att jag sa att B-vitaminkomplexet bara finns i kött, fisk och fågel.
Mm.
Och där ska man börja kanske utveckla det lite. För det första, att det kompletta B-vitaminkomplexet finns även i att animalier, var det skulle ha sagt.
Mm.
Så det finns även i, det är ganska mycket i äggula, det finns även i mejeriprodukter.
Mm.
Det var det första, och sen så finns det ju ett antal B-vitaminer. Om man, B-vitaminkomplexet, när man säger, när jag sa där att animaliska produkter eller att kött, fisk, fågel, bara att det är där som B-vitaminkomplexet finns. Med B-vitaminkomplexet så menar man alla 8 B-vitaminerna.
Mm.
Från B1 till B12.
Mm.
Men de framförallt som man brukar lyfta fram där, det är ju B12 som då gör att man kan kalla det för B-vitaminkomplexet.
Mm.
För B12-vitaminet finns bara i animalier.
Alltså de som är vegetarianer kan ju få i sig från ägg.
Ja, och B1 till B6 och B9 finns ju i vegetabilier också.
Mm.
Även om B6, ja, men det är kraftigt. Det är stora skillnader. Animalier har ju mycket, mycket mer av B6 också. Så, även om det finns i vegetabilier också. Men så.
Sen finns det väldigt stor skillnad då i hur mycket B12 det finns i olika livsmedel, eller hur? Att inälvsmaten är otroligt mycket högre.
Ja, det är verkligen. Det är otroligt mycket B12 i just inälvsmaten.
Mm.
Absolut. Och det är därför man, jag menar, läkare förr, innan det fanns B12-tillskott och blodtransfusioner, eller alltså man gav det intravenöst, men innan man kunde göra, när man inte kunde göra det, så gav man ju lever, gav läkare lever till patienter med B12-brist.
Mm.
Eller den anamnes, den symptombild som tydde på B12-brist. Då.
Mm.
Det finns ju autoimmuna tillstånd där man inte kan ta upp perniciös anemi, där man inte kan ta upp B12 på ett bra sätt.
Mm.
Och sen så finns det också, ja, men det är väldigt vanligt att äldre personer som äter en konventionell västerländsk kost också uppvisar lägre och lägre B12-nivåer med ålder.
Mm. Okay.
Så att vad man kan göra helt enkelt för att åtgärda B12-brist är ju att äta lever.
Mm. Precis.
På ett naturligt sätt.
Ja. Mm. Och vi har ju ett recept på hemsidan på paleoteket.se för leverpastej. Och leverpastej är mitt favoritsätt att äta lever. Så jag är inte så förtjust i lever. Men leverpastej smakar ju inte lever. Så,
nej.
Beroende på hur man tillagar. Så att,
de
smakar två ganska
favoritsätten
lite
brukar vara just leverpastej och det andra sättet är väl att blanda det i malig köttfärslimpa.
Mm.
Jag kör en 50-50-limpa med köttfärs och
precis,
lever.
Precis.
Eller 70-30. Eller,
ja,
eller 90-10.
Du försöker alltid lura barnen med det där och stoppa i så mycket lever som möjligt.
Ja,
eller, och mig försöker lura också. Det,
ja, det går
inte.
Nej, du vill ha 90-10, 95-5.
Men leverpastej, då kan jag liksom äta ganska mycket.
Mm.
Men vad jag tänkte på var att vad man kan göra om man är intresserad av B12 är att gå in på livsmedelsdatabaserna och söka på B12. Och då får man upp en radda med jättemycket livsmedel och ser exakt hur mycket det är i olika. Det är ganska intressant. Och då ser man den där skillnaden mellan just inälvsmaten. Det är väldigt mycket större siffror där än på övrigt kött.
Ja, det vill ni bara kolla. Och vi kommer ju ha med det i den kommande boken också, lister på lite näringsinnehåll.
Absolut, absolut. Du brukar ju prata om att olika individer har olika behov. Finns det kategorier av människor som behöver mer eller mindre protein?
Mm. Det finns det absolut. Och till att börja med ska jag säga att jag tycker inte man ska vara orolig över att man äter för lite protein. För att människor har instinktiva specifika mekanismer som gör att man får ett sug efter protein när man äter för lite av det. Så att de flesta äter precis så mycket protein som deras kroppar behöver. Men sen kan det där såklart påverkas av om man har starka etiska förhållningsregler eller vissa trosystem, så kan man ju liksom tvinga in sig själv i att äta på ett visst sätt. Men det är en annan sak. Alltså om man följer sina lockelser eller cravings så att säga, så tar man naturligt in en bra mängd protein. Och det landar ofta på omkring 15 energiprocent för de flesta i västvärlden. Men personer som kan behöva äta mer än de här 15 energiprocenten, då tycker jag de som bör kanske öka allra mest, det är de som har stor övervikt. Alltså personer som har ett BMI som är liksom över 30. Som har verkligen grav övervikt. För där kan man säga att alltså, protein är det mest mättande makronäringsämnet. Mycket mer mättande än fetter och kolhydrater. Och det finns då till och med studier som visar att man frivilligt minskar sitt energiintag när man ökar proteinmängden till 30 energiprocent. Från, alltså det naturliga var det då 15 som vi gick igenom tidigare. Det finns en studie som visar att en grupp som då fick fördubbla sin andel kalorier från proteiner minskade då helt frivilligt utan någon typ av begränsning i deras tillgång på mat, så minskar de sitt kaloriintag med 440 kalorier och gick stadigt ner i vikt förstås. Och jag tror att de gick ner runt 5 kilo på 12 veckor i genomsnitt, den här gruppen. Och det här är ju någonting som man ofta inte lyckas justera för heller när det gäller lågkolhydrat dieter. Som då får, när man tar bort kolhydraterna så brukar proteinintaget öka som andel av de totala kalorierna naturligt. Och då finns det flera studier som visar hur lågkolhydratkosten hjälper väldigt bra vid viktnedgång. Och en av de saker som sker då är att man ökar andelen protein i kosten. Mm.
Men om man äter mera liksom, kött, fisk och fågel så finns det också fett i där. Ja, jag tänker att det heter low carb, high fat.
Ja, just det.
Och då har man tillsatt fett, men också fettet som är i kött, fisk och fågel.
Ja, sen personer förstås som idrottar mycket har ett högre behov. Så tränar man varje dag så behöver man absolut äta en högre proteinandel. Högre än 15%.
Och det säger ju lite emot det här med kolhydrat ladda inför träning och sånt där som folk
brukar
prata om, eller?
Nej, både protein och kolhydrater har en väldigt främjande inverkan vid återhämtning. Mm. Där har inte alls fett samma höga prioritet. Mm. Det finns ju såklart vissa idrotter där man av olika skäl är tvungen att äta kanske 6, 7, 8 000 kalorier per dag. Och då blir det ofrånkomligt att äta mycket fett, för att annars skulle man inte kunna äta så många kalorier överhuvudtaget. Mm. Men vid styrkeidrott, högintensiv idrott, sånt som de flesta tränar helt enkelt, så är kolhydrater och protein prioriterade för bästa återhämtning. Så det gör att man återhämtar sig snabbare och att man får bättre muskeltillväxt och så. Men en grupp som ofta är bortglömd, det är ju personer som är äldre personer. Med låg benmassa till exempel. Protein är den viktigaste beståndsdelen i skelettet helt enkelt. Så att kombinerat med tillräcklig D-vitamin, mekanisk belastning och protein, så får man en hög benmassa. Och det här är ju bortglömt. Istället så ger man ofta kalciumtabletter vid. Och det har inte alls någon bra effekt alla gånger. Särskilt inte på kvinnor som är den grupp som behöver. Som har allra högst benskörhet sådär, på grund av det, den hormonella profilen också. Det manliga testosteronet höjer bentätheten naturligt. Men ja, där är bortglömt alltså. Gamla borde äta mer protein. Och det handlar också om att behålla muskelmassa och funktion när man blir äldre.
Men folk som har problem med blodsockret då?
Ja, just det. Där, just blodsockerproblematik, där har ju protein visat sig ha väldigt positiva effekter när det gäller inflammatoriska markörer, insulinkänslighet och även inflammationsmarkörer som CRP och effekter på blodfetter. Så att blodsockerproblem så tycks det vara otroligt gynnande, särskilt om man får protein tidigt på dagen. Och när det gäller hjärtsjukdom eller förhöjd risk för hjärtsjukdom så har proteinintag gynnsamma effekter på kolesterolprofilen och inflammationsmarkören CRP.
Mm. Är det här som brukar kallas för metabola problem?
Ja, exakt. Mm.
Bra.
Och en annan grupp som vi inte pratar så mycket om, det är ju de som har kronisk ohälsa. Om jag menar liksom den autoimmuna gruppen, där finns det ju där finns det generellt sett ett förhöjt behov. Alltså att man bör kanske ligga mellan 25 och 30 någonstans.
Energiprocent.
Bör. Någonstans där så vet man att man får i sig ganska mycket mer av de här mikronäringsämnena som är viktiga för immunförsvaret. Man får i sig tillräckligt av de fetter som är viktiga för att immunförsvaret ska vara balanserat, nämligen EPA och DHA till exempel.
Mm.
Att ligga lite högre när man har kronisk inflammation är också klokt, för att proteinet bygger upp antioxidantförsvaret i kroppen, glutationförsvaret. Och om man då ska kolla på vad en normal kost då kan innehålla, så om man ska få i sig, om vi säger en kost på 2200 kalorier, då ligger ett intag som är mellan 25 och 30% någonstans mellan 130 och 160 gram protein per dag. Och det är ju lite mer än vad många äter. Så att där kan man, om man har autoimmuna besvär, då tycker jag att man ska kanske kolla över sitt proteinintag och skruva upp det lite grann. Tränar man väldigt hårt så kan man skruva upp det lite grann. Sen är det naturligtvis så att det finns vissa tillstånd av autoimmunitet där man kan skruva ner det lite också. Och det är väl om man konkret har njurbesvär. Eller om man har varit vegetarian väldigt länge så att man inte är van att bryta ner, eller av psykologiska skäl har svårt att få i sig det. Då kan man behöva börja på mindre.
Mm. Det var en fråga som handlade där med vilket, om man är vegetarian och man vill få i sig protein.
Ja.
Ska jag säga något om det?
Ja, då hamnar vi ju lite utanför vad det innebär att följa det autoimmuna protokollet.
Mm.
Jag rekommenderar inte att man äter en vegetarisk kost om man försöker följa det autoimmuna protokollet.
Nej.
För att det blir då en kost som är fylld av olika tillskott, och effekten av dem känner vi inte till.
Mm.
Och det brukar inte bli framgångsrikt rent erfarenhetsmässigt att försöka och fylla i luckor med proteinpulver och piller. Nej. Det brukar inte funka speciellt bra.
Men jag vet personer som till exempel sagt att de bara vill äta fisk.
Mm.
Alltså AIP plus och fisk bara som proteinkälla.
Ja, och det är klart att det skulle mycket väl kunna funka.
Mm.
Men jag tror jag tror att det är viktigt att man får prioritetsordningen för sig själv liksom klar. Vad är det som är viktigast? Är det liksom, om det viktigaste är att minimera symptom, då kan man sen utforma en kost som är liksom anpassad till det.
Mm.
Men om det viktigaste är att följa en vegetarisk kost och att symptomen kommer på andra hand, det blir liksom, ja, då kanske en fiskbaserad kost kan vara
en kompromiss.
Någon slags kompromiss. Mm. Men jag tror att när man verkligen går till botten med det hela, så brukar de flesta landa i att men jag vill ju faktiskt kunna må bra och fungera fullt ut.
Mm.
Och att det blir ju i slutändan det som blir mest positivt i tillvaron, snarare än att följa någon slags etiska önskemål eller smakönskemål, eller att man kanske inte gillar det och det.
Mm.
Att det blir mindre viktigt med tiden. Det kanske är trösklar som man tar sig över, och sen så blir det mindre och mindre viktigt ju längre in i den nya livsstilen man kommer och bygga upp. Hade vi inte någon fråga om det också?
Alltså vi hade en fråga som jag funderade på om jag skulle läsa upp. Jag vet inte riktigt om den handlar om det, men
nej.
Ska jag ta frågan nu?
Ja, men kör på.
Ja. Och den lyder så här. Hej, jag har varit sjuk i 5 år och vill nu börja med autoimmun kost. Jag har varit vegetarian, nästan vegan, eftersom jag sedan födseln är allergisk mot mjölk och soja. sen jag var 15 och nu är jag 33. Jag har väldigt låg budget och undrar hur jag kan med så lite pengar som möjligt ändå hålla en bra autoimmun kost och få i mig alla nödvändigheter. Jag är helt villig att börja äta kyckling och fisk, men vet inte hur jag ska börja utan att bli sjukare eftersom min mage inte är van vid kött. Jag vill bli frisk, men tyvärr efter varit sjuk i 5 år så jag har väldigt lite pengar. Borde jag börja äta något annat slags kött med, eller benbuljong som jag läste här skulle vara väldigt bra?
Mm. Då skulle jag föreslå att i det här fallet, om liksom de prioriteringar som fanns här var, det fanns en grund i autoimmunitet och en prioritering var den ekonomiska biten.
Mm.
Jag skulle nog börja med att göra precis som hon sa, att börja med kyckling som en del av kosten. Och då hel kyckling såklart, för då får man i sig även de gelatinösa delarna som är superviktiga för att skapa benbuljong helt enkelt. Som glycin och som är väldigt läkningsfrämjande. Parallellt med det, om liksom, alltså kött och så, det kan ju vara väldigt dyrt. Om man vill titta på vad man får ut mest näring för pengarna, så är det såklart så att man bör i första hand kolla på lever.
Mm.
Som har mellan 10 och 100 gånger mer näring per viktenhet jämfört med kött.
Mm.
Och då specifikt av vissa näringsämnen som är superviktiga för just immunförsvaret.
Mm.
Så att för personer med autoimmunitet som hon, så skulle jag kombinera de lättsmälta delarna av köttspektrat, som är, alltså fisk och kyckling är liksom mera psykologiskt lättsmält och även lite mer fysiologiskt lättsmält. Kanske stödja upp matsmältningen med matsmältningsenzymer i inledningsskedet.
Mm.
Och äta lever.
Mm.
Parallellt med det. Om det går. Eftersom då skulle hon få i sig stora mängder B12. Hon skulle få i sig stora mängder folat. Alltså fylla upp de här depåerna som man får tomt av när man är vegan.
Mm.
Och det kan vara bra att göra det ganska fort så att man inte... Man har ju ofta kört ner sina depåer i botten när man har varit vegan länge.
Just det.
Så just de näringsämnena som man kört i botten finns i lever.
Mm.
Så det skulle vara ett förslag. Sen andra ekonomiska... när det gäller ekonomin så kan man ju såklart... Om man ser till att göra långkok och så kan man ju välja betydligt billigare köttbitar. Generellt sett sånt som inte är oxfilé och liksom fransyska och sånt. Utan välja lite liksom högrev och bog och sånt som är lite... som man då kan preparera mer, som ofta är väldigt hög kvalitet på.
Mm.
Skillnaden när det gäller de här gräsbetade, om man inte har råd att äta gräsbetat, så är den kvalitativa skillnaden mellan konventionellt nötkött, och har man en kronisk sjukdom att ta hänsyn till, så kanske man skulle överväga att ta en vanligt konventionellt nötkött ändå. Det är inte lika stor skillnad på krav och konventionellt som det är mellan gräsbetat och konventionellt.
Mm. Så om man inte tar in miljöaspekterna i det här, utan man har en begränsad budget och man vill liksom försöka lägga om kosten och ändå ha råd med det, så kan man välja.
Ja, man ser inte någon liksom kvalitativ stor skillnad förutom fetterna.
Mm.
Och kombinerar man konventionellt nötkött med fisk som är fet till exempel, så ser man absolut ingen skillnad heller när det gäller den totala fettkvaliteten. Eftersom det är så otroligt mycket mer fett i fisk.
Mm.
Av de här värdefulla fettsyrorna som vi är ute efter.
Mm.
Men jag tycker väl att man kan titta på om man kan få kontakt med jägare som erbjuder försäljning. Eller gårdsslakteri där man kan köpa i bulk.
Mm. Men just det, jag tänker också, om man vill köpa gräsbeteskött och fokusera då på inälvsmaten, så är ju den inte så poppis. Så den är ju också billig.
Är billigare, ja.
Ja.
Den är mycket billigare. Där kan ju vissa slakterier slänger ju.
Ja.
Att det görs inte ens hundmat av det längre.
Nej, precis.
För att det är så låg efterfrågan. Och även man kan få tag i ben och koka på, som också räknas som slaktavfall.
Mm.
Så att det är inte så eftertraktat. Och även talg, alltså njurtalg från till exempel från lammkött. Mm. Det är otroligt fint att koka talg på helt enkelt. Mm. Det kan också slängas.
Mm. Så om man ser till att man bara att man använder hela djuret och tar de bitarna som inte alla vill ha.
Ja, där kan man få otroligt mycket valuta för pengarna. Och höra med slakterier, höra om man kan få tag i slaktavfall. Låter så himla obehagligt. Men där finns ju inlandsmaten med då. Mm. Och även man kan ju vara ute och fiska själv och sådär.
Eller jaga själv.
Men framförallt jaga kanske. Mm. Och ska man äta mycket insjöfisk så bör man kolla att sjön först inte har förhöjda tungmetallnivåer. Mm. Men
det där blir ju liksom upp till var och en att titta på vad man själv kan tänka sig och vad man har råd med. Det blir ju så.
Ja, men precis. Mm. Kolla på inlandsmaten, var medveten om skillnaderna när det gäller kvalitet. Alltså att inte äta mycket fett ifrån gris och kyckling tror jag inte är så klokt. Men däremot helt kyckling kan vara bra.
Okej. Mm. Ska vi ta några fler frågor?
Ja, men kör på med frågor.
Tack för en superbra podd. Tack själv. Det skulle vara intressant med ett avsnitt om man får ihop en bra AIP-kost när man har autoimmun sjukdom och har låg njurfunktion. 20%.
Oj, där ingår i första hand att följa. Där får man ju ofta kontakt med en dietist. Mm. I och med att där kräver nedsatt njurfunktion kan kräva att man äter en proteinbegränsad kost. Mm. Och då får man helt enkelt bara försöka få de proteinkällorna från så högkvalitativa att bli så högkvalitativa som möjligt. Och därför blir en lågproteinkost extra viktig att se över när det gäller källorna. Så där tycker jag väl då att man bör absolut prioritera inälvsmat i första hand. Fisk och skaldjur i andra hand. För då får man liksom en heltäckning när det gäller mikronäringsämnena.
Mm.
Och i tredje hand gräsbetat. Så där behöver man se över vilka källor är det. Mm. Och få kanske 50% åtminstone att vara från inälvsmat, fisk och skaldjur.
Mm. Just det.
För det blir en ganska... Troligtvis så kommer hon att ligga på en kanske runt 10 energiprocent eller under från protein. Sen är väl, det råder inte riktigt konsensus kring hur stor njurpåverkan det verkligen har med protein.
Mm.
Alltså att proteinintaget i sig kan påverka njurarnas funktion och exkrenera. Så att helt enkelt... Njurfunktionen anpassas till den kost man äter i vissa fall. Men där måste man följa nutritionistens och läkarens råd när det gäller energiandelen. Mm. Och då kan man behöva räkna sitt protein i början.
Mm. Okej.
Okay. Yes.
Bra. Det är en annan fråga som handlar om en bror till den här personen som har skrivit som har mått mycket bättre i sin reumatism när han åt mindre kött.
Mm.
Och då undrar hon så här, ska vissa grupper av personer som vill följa AIP äta mindre andel kött? Och då har vi kommit in på lite med njurproblem där.
Mm.
Finns det andra grupper som borde äta mindre kött?
Det enda tillståndet där man har sett att kanske att rött kött skulle kunna ha immunologiska effekter som kan vara av betydelse i början, det är vid hypotyreos.
Mm.
Där har det skrivits en del... om korsreaktioner med uppkomst av, alltså att korsreaktioner mellan rött kött och sköldkörteln skulle kunna finnas. Men det bygger ju på att man har en pågående autoimmun process.
Mm.
Så att kosten då och livsstilen driver autoimmunitet fortfarande. Och när man ser att tarmhälsan är återställd genom att man liksom helt enkelt tillämpar det autoimmuna protokollet under tillräckligt lång tid, så kanske den mekanismen inte är relevant längre. Och då blir det kanske långsiktigt destruktivt att hålla på att tillämpa en kost som är befriad från, eller som har för lite av zink, av selen, B-vitaminkomplexet och järn. Det är sånt som man ofta har brist på.
Mm.
Och jag tycker att man bör nog i första hand, om man nu... har väldigt svårt att få i sig kött överhuvudtaget. Mm. Så bör man i första hand kolla på, ja men, om man har autoimmun sjukdom då säger vi. Då, kolla på inälvsmaten och kolla på fisk och fågel i början.
Mm.
Och kolla på skaldjur och se. Mm. Där är ett bra ställe att börja, en bra kombination.
Ja. Och en annan fråga som jag kommit förut på Facebook var kring att man kände att det inte känns så gott med inälvsmat.
Nej.
Och då pratar man ganska mycket om det i AIP. Och frågan är, läker inte min kropp om jag inte äter inälvsmat? Är det essentiella ämnen just i inälvsmaten?
Nej, det är väl mer samma näringsämnen finns även i rött kött.
Men
det finns, bara en tiondel till en hundradel så mycket.
Mm.
Så man kan kunna se att har man under lång tid hållit en kost som är omnivorisk och man har liksom tillgodosett kroppens behov löpande,
mm.
ja, men då kanske man inte behöver fylla på med inälvsmat på samma sätt som om man kommer från en vegankost och har nästan tomma depåer av D-vitamin, zink, A-vitamin och B12.
Mm.
Då behöver man ju liksom fylla sina depåer igen.
Mm.
Men man måste inte, och det gäller ju de flesta som kommer ifrån en omnivorisk bakgrund. Mm. Det är klart att det inte är något måste, utan det är bara liksom någonting som är otroligt, en otroligt stor fördel.
Mm.
Och om man kollar på hur jägare och samlarfolk har betraktat det här, alltså där har ju till att börja med kött överhuvudtaget varit högt värderat.
Mm.
Alltså även om det har varit en mindre del av det totala kaloriintaget, så har det alltid varit, ja, men både inom jägare och samlarfolk och inom bondekulturer, så har ju köttet varit högt värderat.
Mm.
Sovel har de kallat det, eller så här. Det har ju varit någonting som, ja, ta inte för mycket sovel. Eller ta, så det har alltid varit någonting som har varit det finaste på tallriken. Mm. Och det är ju för att det är, ja, det är svårt att få tag i, men också att det kanske har en näringsmässig grund som är liksom otroligt viktig. Och där kan man se att jägare och samlarfolk har prioriterat användande av lever för vissa, traditionellt för vissa grupper. Det har förekommit på många håll.
Mm.
Att exempelvis barn och gravida har fått tillgång till det här, och att det har varit någonting som har delats upp.
Mm.
Inälvsmaten har delats upp. Ja, vi får ju en del frågor ibland om det här med ja, men inte levern liksom lager för gifter.
Mm, just det.
Och det, jag tänkte, det borde man också ta upp nu, för att vad levern gör är inte att lagra gifter, utan vad levern gör är att lagra vissa fettlösliga vitaminer och mineraler.
Mm.
Och de gifter som behandlas genom levern, de filtreras nästan genom det. Man kan säga att det som absorberas i tarmen i form av gifter kommer via portavenen upp till levern.
Mm.
Och där metaboliseras de för att göra mer vattenlösliga, och sen så kissar man ut dem i vissa fall. Och i vissa fall så exkrineras de genom gallan.
Mm.
Men det är ingenting av det här som lagras i levern. Sånt som lagras i kroppen generellt när det gäller tungmetaller, det brukar spridas. Så att det beror lite på om de är fettlösliga eller om de binder till proteiner. Så tungmetallerna brukar vara mer att det är proteiner. Så de sitter inte specifikt i levern. Så att det är ingenting man behöver vara orolig på. Nej. För det sättet. Men däremot A-vitamin, D-vitamin, B12, folsyra, mineraler som koppar och järn och zink. Mm. De finns i levern.
Mm. Också. Ja, efter att vi hade publicerat förra avsnittet på Facebook så skrev Johan Lindén där att han tyckte att avsnittet innehåller ett avgörande och felaktigt antagande. Och så länkade han till en artikel om neandertalarna. En studie som kom ganska nyligen, eller hur?
Mm.
Nu har du läst den studien. Vad tänker du kring den?
Jo, men den här studien som som han syftar på, vad den tar upp är ju att man har hittat då en neandertalarindivid vars kalcifierade avlagringar på tänderna visar en mikroflora och som visar på proteiner i den kosten som individen har ätit som var vegetarisk då.
Mm.
Och i förra avsnittet så sa ju jag att de arkeologiska bevis som visar på våra förfäder tyder på att vi har varit omnivåer, alltså att vi har haft en blandad kost. Och att det här då skulle kunna vara någonting som motbevisar det. Och jag tror att jag ska ju såklart inte vara så där kategorisk.
Mm.
Men jag tänkte ändå liksom bara...
Ja. Just för att det är så långt tillbaka så kan det liksom dyka upp nya...
Ja, det är naturligtvis studier. Otroligt ja. Svårt att veta exakt hur människor har levt baserat på arkeologiska bevis.
Mm.
Men vad man kan säga är väl att den samlade bilden som forskare har av de arkeologiska bevisen och de antropologiska bevisen av vilt levande människor, alltså jägare och samlare, tyder på, den samlade bilden är att vi är som art omnivåer.
Främst omnivåer, ja. Eller?
Och vad den här visar, den handlar ju då om neandertalare.
Mm.
Man har kollat på plack, alltså analyser, DNA-analyser av plack av 5 olika individer. Där de flesta blev misslyckade, de här proverna. Och man har då gått ner till 2 individer där. En neandertalare som levde i Belgien. Och som klarade sig nästan enbart på kött. Det var mufflonfår och det var bison. Ja, det var animalier helt enkelt i Belgien. Och den som levde i Spanien då. Som man hittade åt mera typ pinjenötter, svamp, vissa mossor. Hittar man då i bakterieavlagringarna. Det kallas för calculus. Alltså det är alltså kalcifieringar och avlagringar som man kan få. Det vanligaste är väl att man får det på undersäken. Där tungans alkaliska eller basiska saliv kommer. Och så kan det bli avlagringar.
Mm.
Det är alltså de avlagringarna som man har tagit prov på.
Mm.
Och det man har då hittat är att... Ja, man har hittat DNA från... bakterier som tyder på en viss kost. Och man har hittat proteiner av det som åts.
Mm.
Vad man ska komma ihåg bara. Det här är ju en individ. Då. Och det säger egentligen. Vad den här studien fokuserar på. Det finns en önskan idag. Att dra väldigt stora växlar på. Vad man har hittat i den här typen av nya studier.
Mm.
Alltså om man gärna skulle vilja att. Alla människor åt en vegetarisk kost. Då kanske man tolkar att en neandertalare i Spanien tycks ha ätit en vegetarisk kost. Och man kan övertolka det som att det på något sätt skulle säga något om hur människor idag borde leva. Men då behöver man liksom komma ihåg att det man ser där är mer av en ögonblicksbild av en kost. För att kalcifieringar på tänder omsätts genom slitage och genom om man äter väldigt syrliga saker. Så omsätts det. Så det ger en bild. Jag vet inte exakt hur snabbt. För det beror på så många faktorer. Och då måste man nog vara tandläkare för att veta.
Mm.
Hur snabbt den typen av karies. Eller den typen av kalcifieringar. Omsätts. Mm. Men det man ser där. Är ju visserligen intressant. För att det visar att neandertalare. I den här regionen av Spanien. Det var där neandertalare fanns kvar längst.
Mm.
De dog ut för 50 000 år sedan. Men att de där, de åt det som fanns tillgängligt.
Mm.
Sen visade det också att det skedde en sammanblandning av oralt DNA. Alltså det var en viss bakterie. En viss bakterie som fanns hos neandertalarna. Och som samtidigt dök upp hos människor i regionen. När man såg sammanblandning av DNA mellan europeer. Och neandertalare, det har ju varit inte bara det här som man tidigare har misstänkt att neandertalare, då, de här stora, bastanta neandertalarna skulle ha typ våldfört sig på. Det är den tolkningen man har gjort tidigare när man har sett ett minoritetsbidrag av genetiskt material hos nuvarande moderna människor från neandertalare. Då. Vi europeer har ju ett sånt, sådana spår av neandertalare DNA.
Kan du?
Medans afrikanska befolkningar inte har det. Men man har sett då att det kanske var ett mer... Alltså det tyder ju ändå på att det har skett antingen ett utbyte av föda liksom mellan människor och neandertalare. Alltså lite mer av ett romantiskt utbyte snarare än... Ja, vad man tidigare misstänkt.
Så våldsamt.
Ja, men att det skulle vara typ våldtäkter som låg bakom det här bidraget då.
Mm.
det där vet vi ju ingenting om. Men det är väldigt intressant att man kan ha sett, man ser att sammanblandningen av DNA mellan människor och neandertalare har också sammanfallit med att samma typ av bakterier börjar dyka upp i båda våra mikroflora.
Okay.
Mm. Men det man också såg i den här studien som jag tyckte var spännande var att neandertalarna självmedicinerade.
Mm.
Både med föregångare till antibiotika och föregångare till värktabletter. Alltså salicylsyra som de fick från pilbark och mögelrika livsmedel som då skulle kunna funkat som antibiotika. Så det var intressant att de var så pass kunniga rent tekniskt.
Mm. Och hur länge sedan levde de?
Ja, men de dog ut för omkring 40-50 000 år sedan, om jag inte minns fel.
Mm.
Men, och det här, ja just det, det kanske man ska säga också att vi härstammar ju inte från, alltså det är inte som att neandertalarna är en äldre variant av människor som vi sedan härstammar ifrån. Utan det är så att det är mer som en kusin som vi härstammar ifrån då en föregångaren till oss som levde över hela stora delar av jorden var ju Homo erectus. Och Homo erectus är en gemensam anfader för neandertalarna också. Men det är mer som två parallella arter som är otroligt lika varandra.
Mm. Du pratade ju om de arkeologiska studierna och de antropologiska studierna. Och att man skiljer på dem.
Ja.
Att jag tänker att en del av det du pratade om i förra avsnittet handlade ju om de antropologiska.
Mm.
Alltså jägare och samlarfolk som faktiskt lever idag, som man kan besöka.
Mm.
Eller hur? Att man studerar dem.
Ja, precis.
Så att det är liksom olika fakta. Det ena är ju att titta på skelett. Eller liksom, och det andra är att kolla på hur jägare och samlarfolk lever idag. Och att det ger tillsammans en samlad bild av historien.
Ja, men precis. Det finns ju ett stort antal olika metoder.
Mm.
Det här är ju någonting som är ganska sällsynt, att man liksom har hittat faktiskt DNA från en icke-levande art.
Mm.
Så det är en ganska sällsynt metod att använda för att ta reda på hur föregångare till människor eller människors släktingar har levt.
Mm.
Det finns ju andra metoder. Isotopanalyser är det vanligaste. Då kan man ju se sammansättning av, man analyserar vissa radioaktiva isotoper i benbitar helt enkelt. Och kan på så vis få reda på hur stor fördelning mellan animaliskt respektive vegetabiliskt föda som den här individen har ätit. Och det kan man ju använda på betydligt äldre prov.
Mm. Nu blev jag sugen på att bjuda hit en arkeolog.
Ja, det skulle ju vara.
Ja,
ja verkligen.
Jag ska kunna berätta exakt hur de gör.
Mm.
Och en antropolog också kanske. Ja, men vad bra. Då har vi pratat lite om det
här. Ja, men då har vi svarat lite på det.
Tack Johan för din kommentar.
Ja, men jättebra.
Mm. Mm. Det kan vara lite kul att nämna att det just nu finns en dokumentär ute på SVT Play som heter Neandertalarna. Och som är från 2015, det är en tysk dokumentär. Och där tar man upp den här studien bland annat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.
Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmun protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.